Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hej och välkommen till Toppen Jakt, din enda podcast om jakt och män. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och med mig från Luleå har jag Pang Anders. Hej Pang Anders.
Ja, men, halloj, halloj. Hur är läget?
Det är alltid lite stelt att säga ditt internet alter ego.
Ja, alltså jag vet. Alltså det där är ju helt sjukt med Pang Anders. Alltså kommer du ihåg hur det kom till när vi skulle starta Toppenjakt? Så bara, men vi kör, men då måste vi ha några konton kopplade. Vissa av oss hade ju som inte några konton som vi kunde koppla till Toppenjakt.
Nej.
Så att då satt vi där. Bara, men fan, bara släng ihop. Ja, men jag kör Pang Anders, kör det. Alltså det var ju som bara, det var inte alls genomtänkt på något sätt.
Och nu är du Pang Anders med typ hela svenska folket.
Ja. Ja, men jag vet inte om jag är helt bekväm med det, men det kanske är. Jag blir bättre och bättre.
Är det någon som kommer fram till dig på gatan i Luleå och säger, tjena Pang Anders?
Det har faktiskt hänt två gånger.
Har du det?
Ja, inte på gatan i Luleå, men det kanske var faktiskt för typ, ja men ett år sedan kom första. Så här, vad fan vad jag känner igen dig. Jag bara, ha, jag vet fan. Så här, men vad fan, det är ju du, det är ju Pang Anders från Toppenjakt. Jajamän.
Hur kändes det?
Ja, det var ju kul.
Ja, roligt.
Det var ju, kändes ju lite halvsjukt, men kul. Och nu i veckan passerade ju också Pang Anders, som vi pratade om han i tredje person.
Ja, det tycker vi gör, det är givet.
Ja. Så passerade han också 1000 följare.
Helt
sjukt. Är helt sjukt. Det är ju inte så mycket om vi jämför med dig och allt sådär. Men jag har ju som inte lagt något krut på det konto. Alltså vad har jag? Jag har liksom inte, nu börjar det ju bli som att jag måste prestera
ja,
där.
Ja, verkligen. Nu är du en influencer.
Wow, jag vet inte fan.
Ja, men det är ändå 1000 pers.
Ja, 1000 pers. Ja, det är ju ändå, vilka jävla idioter alltså. Förföljer mig.
Ja, men det, man har ju igen det i hösten sen. När man får se alla 20 år.
Ja, precis. Jag är superglad för det. Det är ju kul att de vill följa mig. Jag har tänkt på det där. Nu ska jag spy ur med lite galla. Vi började ju så bra här. Jag ska bara, för vi ska lyfta den här, eller ta elefanten i rummet som ändå har varit upp någon gång som jag har gnällt över. Det är att Pang Anders nu har 1000 följare.
Mm.
Och Toppenjakt har alltså 8000 följare. Inte, ja, just under 8000. Vilket är det är för dåligt tycker jag.
Ja.
Är det inte det?
Jo. Det är alltså,
vi är ju fan värd mera.
Det är typ fler som lyssnar på podden än som följer oss på Instagram.
Ja, jag blir så sjukt ledsen när jag tänker på det. Jag vet inte riktigt varför. Men om man kollar på andra konton, de gör det svinbra alltid. Men de ligger ju så här uppe på 20 000, 16. Alltså någonstans mellan 15 och 20 000 de flesta.
Jag vet inte fan.
Alltså, kommer alltså. Vi gör ju inget fel. Vi är ju svinroliga jämfört med dem. Ja, men det går inte att sticka under stolen. Alltså nej. Vad fan, vi är ju så roliga.
Ja, verkligen.
Och så ligger vi där och harvar på 8 000.
Ja.
Och jag fattar inte vad det beror på. Jag har funderat på det där lite. Vi har ju aldrig fiskat följare.
Nej.
Vilket jag tycker är skönt. Vi har aldrig kört den där tagga tre polare och följ oss så kanske du får det här.
Just
den
det.
Har vi aldrig kört.
Nej.
Och den kommer vi aldrig köra heller. Tänker
ja, vi är eller? För bra för det.
Ja, ja, det tycker vi inte om.
Nej.
Så att jag vet inte riktigt vad fan. Vi kör ju som inga hashtags eller någonting.
Nej.
Eller.
Ja, det har jag aldrig hållit på med. Jag vet inte fan, det, vi får bara, vi får växa långsamt. Men vi har ju några riktigt starka tävlingar vi kommer att köra under sommaren nu. Jag tänker att de kanske kan dra lite folk.
Ja.
Vi har ju några sjuka priser på gång som vi ska tävla ut på Instagram.
Ja, det blir kul. Jag satt i bilen och eldade upp mig. Jag var i sommarstugan, satt jag i bilen 6 timmar och eldade upp mig över här. Och då, min enda lösning var att vi stänger kontot. Alltså de som följer oss nu,
ja.
De ska fan få bli exklusiva. Liksom.
Ja, vi tar inte in några nya följare.
Nej, men så får man skicka in så här förfrågningar och så avgör vi om de ska följa oss.
Lite som en Lilloves konto som man inte får följa.
Lars har väl likadant, tror jag.
Ja, de är stränga. Nej.
Ja.
Hur är det med dig annars då?
Jo, men annars är det faktiskt jättebra. Det är som att det lättar lite här nu med värme och allting. Det lättar så pass mycket så att jag tänker att det är sommar och att, liksom, att jag har semester och allting.
Här är det 100% sommar. Hur är det i Luleå?
Ja, men det är det faktiskt. Det är väl 25 grader här idag. Eller sånt där.
Jävlar.
Ja,
men har snön smält då eller?
Ja, snön är borta.
Ja.
Äntligen.
Det hände så jävla kul grej igår. Då föddes min jämthundsvalp.
Ja, visst fan.
Så jävla roligt.
Skoj.
Ja, superkul.
Grattis.
Ja, men tack. Och det som är lite lurigt sådär när man med valpar är att jag vet ju inte vilken av de valparna som föddes ens, som är min. Men det har fötts 7 valpar i alla fall i... utanför Gimo i Uppland.
Och, Gimo, ja.
Ja, en av dem ska bli min. Jag ska få åka dit om några veckor och välja.
Skoj.
Och då väljer jag först på tik.
Ja.
Och alltså den känslan av att få välja först är ju bra. Men sen är det ju liksom helt omöjligt att veta hur en valp kommer att bli när den blir stor.
Ja, där måste du ju som bara gå på ren första känsla, tänker jag.
Ja.
Fan,
ja,
den där såg härlig ut. Vad än det nu är som är härligt med det. Men så bara hålla kvar vid det.
Det var ju någon lyssnare eller följare som skickade en bit björnpäls till mig. Som jag nu har i frysen. Jag tänkte kanske ta med mig den och se om det är någon valp som börjar riva och slita i den. Jag gissar att de inte kommer göra det. Men jag kan ju inte veta det. Jag vet ju aldrig.
Nej, men självklart. Mm. Det är ju, men har du en annan päls hemma så är det älg eller gris.
Jag får köra. Som ett öppna en väska som ett etui där jag har en hel repertoar av olika.
Ja, men fuck och så här text om för björn, älg,
exakt, gris. Rådjur. Och så bara om de måste vara rådjursrena från början, annars vill jag inte ha dem.
Ja, men du får ju börja på björn. Och sen så går du på, nej fan det var inga björnhundar där. Så går du på gris, så bara ja... Så är det ju så ser det blir ju som lättare och lättare, tänker jag, för dem.
Det är så mycket som står på spel för mig med den här valpen på något sätt. Så jag är liksom lite nervös för hela grejen. Alltså förstår du, tidigare så har ju de hundarna jag har nu, de som jag har tagit som valpar då, Isas och Nadja, de har ju varit från egna tikar. Så de har ju på något sätt bara blivit kvar. Men nu ska jag på något sätt välja ut den och det är en jämthund och jag har hållit på och letat jättelänge och kollat jaktprov. Men det känns som att det är liksom viktigt att den här hunden ska funka. Och det är väl inte en jättebra ingångsvärde i en relation med en valp.
Nej, jag fattar. Du har ju varit lite så här kungen av brandraser.
Ja, kungen av korsningar.
Ja, kungel och korsningar.
Ja.
Vilket har varit härligt. Men kanske också att det tar bort lite pressen. Eller?
Jo,
exakt. Jag tänker bara så att man bara, vad fan, det här är en bastard. Liksom. Ja. Det här får vi se hur det blir med den här.
Exakt.
Men nu är det som Svenska Kennelklubben är involverad och älghundsklubbar och det är jaktprov man kan gå med dem och så är det en ren, rasig, jämntung.
Ja.
Liksom.
Och nu ska det liksom bli på ett speciellt sätt.
Ja.
Alltså för det finns ju ett förutbestämt sätt som en jämthund ska jaga på. Och då måste den leva upp till det. Korsningarna, de kan ju vara så här. Ja, men man hetsar dem illa grisar. Så då kan de jaga kortare eller längre. Eller, ja, du vet. Men den här ska ju faktiskt jaga på ett speciellt sätt. Och väldigt självständigt. Och, jag är liksom lite nervös.
Ja, och jag förstår. Blandraserna kan man ju alltid skylla på någon av de raserna som är då. Det är vakten i henne,
ja,
som,
exakt,
som... eller det är gråhunden, alltså nu är det bara, nu ska det bara vara så här då.
Och en grej som gör det extra jobbigt är ju att jag och Lillove började kolla efter valpar samtidigt och skulle ha från samma ställe och sen så har ja, bla bla bla, nu tar vi från olika ställen, från olika tikar. Och då tänker jag så här, tänk om min hund blir helt värdelös och hans blir jättebra. Gud vad knäckt jag kommer bli då.
Nej, men vad fan det kommer... Jag tänker så här, du har ju som en ganska... Med hundarna tycker jag ändå att du har en ganska avslappnad... Om du bara tänker att det här också är en blandras då, om vi säger så. Och så. Du har ju som en ganska avslappnad stämning runt dig med hundarna. Det är ju liksom inte så jävla skitnödigt.
Nej.
Och det har ju också gjort att du har fått... Du har ju haft bra hundar. Bonnie är väl inte någon älghund, men hon är ju en jävel på gris.
Ja, men exakt. Ja, jag har haft tur med det. Alltså, jag har ju liksom... Jag tänker liksom, en del av mig tänker också att det hänger ihop lite med vem man är som hundägare i jaktsituationer. Alltså det där som, jag tror vi snackade om det sist, att om liksom hundföraren är rädd för att gå in i vassen, då kommer hunden att bli rädd för att gå in i vassen. Eller det är större risk för det i alla fall. Och jag har ett ganska så här, jag älskar ju allt med jakt. Och då gör mina hundar det också.
Ja, men jag tror att det kommer bli jättebra liksom. Den har ju bra linjer liksom, och sen är det väl bara att förvalta det där på ett normalt sätt, tänker jag. Man får liksom inte bli så jävla stel. Man måste ju också våga lite, så resonerar jag. Våga släppa, våga chansa lite grann. Men ja, jag tror att det kommer bli svinbra, Kalle.
Du måste ju ha stora förväntningar på din första riktiga säsong med Humlan.
Ja, det har jag ju för liksom väldigt för höga förhoppningar i alla fall, och men sen vet man ju inte, det kan ju skita sig, så får man gå ett år till och tänka att nästa år får bli, men jag tror att det kommer att bli bra. Jag liksom landar in i att hon, det pratade vi också om, det här med hennes energi liksom, att kan hon bara fokusera den på jakten så kommer det bli bra. Hon har ju ändå visat ganska bra, tycker jag, att hon har intresse för älg och gris.
Ja, men då har man den där energin. Det är ju någonting som jag tänker med mina hundar också. Så här. Om de har den där energin. Ja, men som Nadja till exempel. Som jag har som jävla energi. Hon var ju jävligt ojämn i början. Och ärligt talat så visste man inte riktigt hur det skulle bli första. Alltså inte ens motsvarande den här säsongen som du kommer ha med Humlan nu. När hon var 1,5. Utan det var första säsongen efter som hon kom igång. Alltså det var väl den här säsongen. Som hon börjar leverera liksom. Så det kan ju dröja. Men Humlan känns ju som en jävla... Hon känns ju som att hon kommer... Hon känns så ashärlig, tycker jag.
Ja, men det, hon är det. Hon har ju fått mycket skit i den här podden. Vilket jag kan... det måste jag ändå be om ursäkt där.
Hon lyssnar ju inte. Hon lyssnar bara på Jakt i jakt.
Inte, ja, precis. Jakt i jakt. Men... så att jag tror att det kommer bli jättebra. Jag har heller inte... Jag förväntar mig inte att hon ska vara en färdig älghund nu i höst här. Men hon kommer i alla fall få förutsättningarna på att träna sig och bli bra. Och jag tror att hon kommer ta stora framsteg.
Kommer du få släppa henne på premiären?
Ja, jag vet inte. Ja, den veckan kommer jag få släppa hon. Sen vet jag inte riktigt hur... Jag tror inte att jag kommer få släppa hon på måndag morgonen liksom. Jag tror att de har gjort något sånt här att förut hade vi arbetsdagar mitt i veckan för att vila hundar och lite sånt där.
Mm-hmm.
Så man röjde något pass och man fixar lite. Och då har de bytt dem nu till att alla med ung hundar ska få släppa dem. Och sen är det lite frivilligt om man vill gå ut och sätta sig den dagen eller om man vill göra något annat. Så då får vi med ung hundar, Henkan ska ju dit också med Essie och lite det. Sådär. Och då får vi välja områden och så släppa där. Så att jag tror att det kan bli bra. Nästan lite som att jag hoppas att det inte blir så mycket passkyttar, utan att vi bara kan åka ut, släppa och sen smyga runt det.
Ja. Ja, det vore ju drömmen. Fan vad det är svårt det där att få liksom, man äntligen kommer in i ett älgjaktlag och så får man liksom inte släppa hund som man vill och allt så här krångligt.
Det är ju det, och det var ju, det hade ju man, ja, det var både bra och dåligt att jag inte hade Humlan när vi jagade nere i Vike där ihop, och det för att det, alltså då hade det ju också blivit ännu stökigare nu om jag hade en hund. Du har en massa hundar. Nu har ju inte Lilloven någon hund.
Nej, men han ska ju låna 2 i år.
Ja, alltså det blir ju sådär. Och speciellt om vi som för oss i toppenjakt, där är ju alla utom Lars har hundar liksom. Då måste man ju samsas på något sätt.
Ja,
ja, men det, exakt. Det där är ju som en känslig grej, tror jag, lite grann bland hundförare. Att de många kan ju tycka att vägra ju som att sitta på pass. Nej fan, jag ska inte sitta, jag har ju hund. Men man kan ju inte släppa alla hundar samtidigt liksom. Det är ju taktiskt dumt att göra det också.
Men är det det?
Ja, men jo, jag tycker jag har varit med om några gånger när man jagar måndag, tisdag och fan alla hundar släpps. Och sen tisdag eftermiddag, och den är slut och tassarna är där, och sen till slut har man ju knappt några hundar kvar resten av veckan.
Just det, liksom. Just det. Men för det där, annars är ju en grej som är norröver, att man ska jaga med en hund i taget. Och det trodde jag hade med liksom älgen att göra på något sätt. Och det har jag lite svårt att köpa.
Nej, men det skulle jag... Ja, precis. Nej, men det tycker inte jag heller. Men man, det beror ju såklart på hur stor marken är. Men har man en jättestor mark så är det väl bara släppa flera hundar då. Men det blir ju inte samma sak som ner hos er, att man släpper in dem i samma såta nästan.
Nej,
utan det är ju så mycket större ytor. Och sen handlar det väl lite om vart man ska jaga resten av veckan, så att man inte har hundar över hela marken först på måndagen, och sen täcker man bara, passar bara av en del av marken, sen ska man jaga på den andra sidan marken, och då har hund varit där och sprungit.
Just det. Ja, men för det är sant det där med att hundarna tar slut, för, och speciellt nu. Nu är det ju en vecka tidigare typ, som älgjakten hamnar i år. Eller 5 dagar eller någonting. Det är varmt satan ofta. Så,
ja.
Så det är tufft.
Om man då chillar lite grann där som hundförare, att bara, men fan, jag kan stå över måndagen. Så kör jag tisdag. Alltså, då får man ju en längre uthållighet. Istället för att tumma allting på en och samma gång.
Mm.
Och jag tänker att, nu är jag så van att sitta på pass, men jag tänker att det inte är något problem när jag vet liksom att jag kommer gå med hund dagen innan, och så sitter jag på pass en dag, och så dagen efter kommer jag vandra runt liksom med, ja.
För jag kan till och med tycka att det är liksom lite kul att sitta på pass om man har gått mycket och så här. Då kan det vara kul om det känns lite hett, men man vill ju ändå också släppa hund. Det är ju det man har fantiserat om när man har gått alla på hundpromenaderna liksom i ett halvår.
Ja, helvete om man har tänkt på det. Alltså jag var så jävla taggad häromdagen, så att jag började ladda pejlen och min sån här WeHunt-puck.
Jaha.
Alltså jag la den på laddning bara för att få känslan av att den ligger där och laddar.
Vad gulligt.
Alltså det, ja, jag tänkte, vad fan håller jag på med? Men det var som, du vet ju känslan när man, ja, man laddar upp det liksom. Ja,
ja, det är mysigt. Nej, alltså.
Men jag som passskytt, alltså min erfarenhet är ju i alla fall att passskyttar, man har ju större chans att skjuta som passskytt nästan.
Ja, det beror lite på vad man har för hund.
Ja, men helt klart. Men du kan ju också få de här ströälgarna, eller beroende på mark också såklart.
Ja, alltså, för jag hörde om en gubbe som han fick inte vara med och jaga längre, för att hans hund var så jävla bra. Så att han, det blev ståndskall, så han sköt liksom 9 av 10 älgar i det jaktlaget.
Ja, det är ju inte, det fattar man ju, då blir de ju less.
Ja. Ja, men där har jag löst det så med Nadia då, att hon är ju ultimata passkyddshunden, eftersom hon inte är så bra på att ställa, men väl bra på att jaga älg. Så skjuts så mycket i pass. Det är lite tråkigt för mig.
Ja, det är det ju. Det var framförallt på älgjakten antar jag. Men sen är ju vike inte, marken är väl inte jättekänd heller för att de står så himla lätt där.
Nej, så är det ju.
Alltså det är ju ganska tajt och sådär. Men...
Ja, men det är ju precis, det är inte jättestor mark och mycket vägar och sådär.
Så att, ja, nej, men jag är supertaggad inför hösten.
Här. Jag blev faktiskt väldigt, väldigt taggad. Vi var uppe på marken fredag till lördag och hade arbetsdag.
Ja, visst, ja, det såg jag.
Så jag och Lill-Ove och våra döttrar, inte våra gemensamma då, men en av hans döttrar Sigrid och Essa, vi åkte upp, körde upp fredag eftermiddag, kom fram sent, slog upp tältet, sov i tält, gick upp, jobbade, körde hem. Det var rätt tufft för barnen, men det gick bra. Det var väldigt kul att komma upp. Man blev liksom duktigt sugen på att jaga älg. Vi satte ut saltstenar och högg ved som vi ska ha i höst.
Ja.
Och så satte vi upp 2 kameror på saltstenen också. Och det var så här kul. På den ena saltstenen så kom det en bild redan första natten. Alltså natten mellan lördag och söndag så var det älg på den saltstenen.
Fan, man blir så taggad.
Och så även på den andra saltstenen så började komma in bilder då natten till igår. Så ja, det är ganska älgtätt hos oss alltså. Det är kul.
Ja, det är det. Jag satt ni där på Lill-Sven?
Ja, exakt.
Heter Lill-Sven. Ja.
Precis.
På där brukar det ju storma in här.
Ja, ja, vi hade väl...
Som en Håkan Hellström-konsert.
det är verkligen älgfestival på Lill-Sven. Nu, igår så var det, eller i natt då, så var det ett ensamt hondjur och sen en tjur. Men förra året så hade vi 5 älgar samtidigt och sådär.
Jo. Ja, men det där kom, jag jagade ju där förut och det var ju svinmysigt de där. Jag hade ju vedhuggningen som min grej och det var ju svinmysigt när man åkte upp där och var där uppe. Den, och gick ut, men det är som att man drar igång lite lätt inför för hösten.
Ja, men exakt. Provbor i tältet lite. Vi har ju en tentipi, ett sån här stort tältkåta som vi brukar bo i på älgjakten. Så vi provade att bo i den nu. Vi körde utan kamin eftersom det var 25 grader varmt.
Ja, det var sjukt varmt. Men hur var det med mygg då?
Jo, men det var ganska mycket mygg.
En klassisk Norrlandsfråga.
jo, men det var ganska mycket mygg faktiskt. Men inte så farligt in i tältet. Där klarade vi oss ganska bra. Men, och sen i solen på dagen efter så var det ju lugnt. Men så fort man kom in i skuggan då var det ju kaos. Och för mig och Essa som är sörlänningar in i benet, vi fick ju kämpa lite med det där.
Ja, men det där är skitrykt ju.
Ja. Hur gör man för att stå ut med det? För det så är det ju i Norrland. Det är ju sjukt mycket mygg i Norrland.
Ja.
Liksom, alltså, hur är det?
Fan, jag vet inte. Alltså man lär sig dels att klä sig ganska täckande.
Ja.
Alltså man glider inte runt i, med, man vet att det blir kväll och det är i tofflor och ett par jättekorta jeansshorts liksom.
Ja. Men, även om det är snyggt.
Ja, men precis. Man får ju som, det är ju det som är problemet. Man ser inte så jävla snygg ut. Men, men jag skulle säga att man vänjer sig vid det liksom. Bäckolja. Alltså jag köpte någon gång vi skulle upp och fiska i Jokkmokk. Köpte jag någon kära. Jo. Alltså det var ju svinbra, men det luktade ju också alltså, kanske tre veckor.
Det där hade jag någon gång när jag fjällvandrade med Kakan, bara vi två, för ja, det är massa år sedan. Då köpte jag sån där också och smörjde in mig. Men man fick ju fan ont i huvudet av att det luktade så otroligt mycket kära om en.
Men jag har ju varit med om det. Jag tycker att det är lite svårt att hantera ibland också. Att man blir som galen.
Ja, exakt.
Alltså man bara...
Psyksjuk.
Alltså, nu kommer jag få ett sånt jävla bryt snart här. Det är ju myggnät och sånt där får man ju ha. Man har varit ute i skogen, alltså det har varit som en vägg med mygg inne i så här lövtätningarna.
Har ni mycket mygg i stugan?
Nej, men det var inte så farligt. Det är ju en ny stuga, alltså alldeles i närheten av den gamla. Jag upplevde nästan som att det var mindre mygg där än vad det var i gamla stugan.
Vad skönt. Vi snackade när vi var uppe nu om sån här, det finns ju som en utombordsmotor ser ut som man ställer ut, som på något sätt lockar till sig myggen och så dör de i någon jävla bytta. Det blev man ju sugen på. Den här fantasin om att det finns en maskin som suger in alla mygg som är på tomten och dödar dem, det känns ju fantastiskt.
Ja, men de där är ju skitbra. Jag har en kollega som har sån där och de måste väl stå i alla fall i 2 år tror jag, eller 3 år för att liksom börja ta ut bestånden.
Mm-hmm.
Att de dödar ju ett helt myggbestånd, så att det är så. Men han tog ju med sig den där efter en vecka liksom, i den här burken var det ju fyllt 3 deciliter liksom, med mygg bara, och det är ju ändå ganska många mygg.
Kan vi baka alltså, myggpaj?
Ja, men typ. Alltså de verkar vara skitbra. De kostar ju en del, men så går de ju på gasol och så måste de ju stå på. Jag tror inte det är värt att ta upp det liksom till jaktmarken och sätta igång den där uppe.
Nej, okej, det måste stå över tid.
Ja, men jag fattar det som att det måste stå över tid liksom.
Du, apropå jaga i älg i Norrland, så det är nya bestämmelser för i höst att man ska få jaga under brunstuppehållet på många ställen.
Ja,
vad tycker du om det?
Jag tycker att det är så jävla svårt där. Alltså det är ju inget brunstuppehåll i Norrbotten. Det har inte varit det på flera år.
Okej.
Okay. Så här uppe har vi inte haft det, men det är väl, har jag fattar det som att det är på grund av den korta säsongen.
Och nu blir den längre.
Ja, precis. Men den blir ju som inte längre, för snön kommer ju när den kommer. Och sen är det för mycket snö kan vi inte jaga. Och sen så säger de hur man vet aldrig när de brunstar och inte, och de kan brunsta. Men jag tycker ändå, så här, utan att ha någon vetenskaplig grund för det, att vi ska ha ett brunstuppehåll. Älgarna ska få knulla i fred, tänker jag.
Ja, så resonerar vi i vårt jaktlag också. Vi bestämde att vi kommer inte jaga då. Och det lutar också åt att det kanske kommer bli sådana bestämmelser. Att det är på länsnivå, tror jag, som man får besluta det.
Ja.
Jag har inte riktigt någon åsikt. Jag har inte jagat älg i Norrland så länge. Och så, det verkar också orimligt. Är det verkligen rimligt att tänka att allt liggande sker de där två veckorna när det är uppehåll? Det
känns liksom nej. Nej, men det är väl inte. Det är så de har resonerat här uppe, tror jag också. Liksom att, hur fan ska vi veta? Alltså det är ju inte bara de två veckorna. Det är inte som att älgarna bara, nu står, alltså på måndag, då jävlar. Har nu varit köpt gummi?
Alltså de är som så här stressade småbarnsföräldrar som måste schemalägga liggning för att få till det.
Ja, precis. Ja, bara nu. Ja, men så att så är det väl. Så kan det ju inte vara. Så att det talar ju för att man kan jaga dem. Men på något sätt så bara så här känslomässigt kan jag tycka att det är soft att låta skogen vila lite.
Ja. Ja, det köper jag. Du, en annan en grej som hände apropå bestämmelser. Nu parafraserar jag lite, men jag tror att det var så att man skulle få skjuta 75 björnar i Västernorrland. Ni får kolla upp det här med, det är liksom inte, ni kan inte hänvisa till mig om ni skjuter om ni överskjuter björn.
Men det ja, var men, vad fan, det kan inte vara kul om de hänvisar till oss då? Alltså vi kan ju inte åka på det. Fan, hänvisa till oss.
Ja, verkligen. Så skjut 75 björnar i Västernorrland. Inga problem. Men det är väl många. Jag tror att det är dubbelt så många som i fjol.
Ja.
Fan, jag har ingen aning vad jag snackar om. Det låter i alla fall som att det blir mycket björnjakt. Så det låter ju kul.
Ja, och är det inte därför de har startat, hörde jag något om också, att vi börjar alltid 1 september med älgjakten.
Mm.
För att den ska gå ihop med björnjakten så att man ska kunna skjuta av de där björnarna även som
under älgjakten. Ja.
För att det blir mycket mer jägare i skogen som kan skjuta björn.
Just
jag fattar det rätt.
Ja.
Så björnjägarna gör inte riktigt sitt jobb. Så.
Vi ska ju upp och jaga björn. Ska du med då eller?
Ja, men kanske. Jag måste kolla schemat.
Ja, kul.
Det vore ju superkul. Och, det blir ju spännande. Jag har liksom aldrig egentligen, jag har aldrig sett en levande björn. Jag har haft en jättenära mig på passet en gång. Som jag inte fattade var när. Eller björn, utan jag trodde det var hundföraren. Men sen så pratade jag med någon äldre man som berättat så där är det. De visslar ju så här. Har du hört det där visslandet?
Nej, hur låter det? Nej.
Ja, men nu har jag sån stor snus inne så jag kan inte vissla. Men det låter precis som en människa som visslar en melodi nästan.
Jaha, gud vad spännande.
Och då, jag stod där på, du vet, ettans torn där, hygge, ja. Nyhygget. Jag säger inte lyssnarna något, men bara ja, men förklara. Och så
alltså, nyhygget är ju typ, alltså det är så höga träd där nu.
Ja, det var nytt för kanske det är 15 år sedan.
5 meter hög björksly.
Ja.
Ja.
Men där stod jag i alla fall. Och så hörde jag dem där vissla. Och då ropade jag på hundföraren så här. Ja, men det är lugnt så här. Du kan komma fram. Jag tänkte att det var han som visslade om att nu liksom kommer jag ut på hygget. Eller. Han bara, aj fan, jag är långt åt helvete. Liksom. Det är inte jag. Bara, vad fan är det då? Liksom. Ja, hur visslar du? Jag bara, men låt som en människa som visslar. Ja, då var det ju, då, efter ett tag sen så hörde jag hur det liksom bara rev i trädet.
Jävlar.
Alltså bara, helvete, det är ju för fan en björn.
Men skjut!
Men skjut för fan! Jag bara dammar rakt in där i björkskyn. Nej, men den kom aldrig fram. Och då är det typ någonting, om jag, nu är det sån här killgissning, men som jag har hört, att de som varnar lite om att jag vet att du är här och sådär.
Ja, schysst.
Jag är här liksom, ja.
Alltså som man själv gör när man går och tjoar, alltså man är av björnfrossar, ja. Man går och plockar bär, så går man och låter lite. Jaha.
Och så att jag fick aldrig se den. Och sen har jag en sak till angående björnar. Det är nu i helgen här var jag i sommarstugan och höll på.
Mm.
Vi var ju ganska nära varandra så ändå. Du var ju där, ni var ju upp. Ja, skitsamma. Men då skulle jag gå upp och fixa med vattenkällan. Så det strulade lite med vattnet. Så då var jag på väg upp i skogen, gick med en polygrip i handen. Och så kom jag upp typ 10 meter i skogen. Och så brakade det till och så in i helvete där. Alltså kanske 20 meter ifrån mig.
Jävlar.
Inne i slyn.
Oh.
Och så tänkte jag, det första jag tänkte, det där var en björn. Alltså det lät inte som älg. Älg hör man ju så du dunsar lite när man springer. Ja, det bara knäcktes grenar. Alltså det var som att det rullade ner ett stort stenblock från berget. Fast det här gick upp på berget.
Men shit.
Så att, de har ju också sett björn där uppe där, vid stugan. Så att.
Hade du kunnat ta dem med polygripen tror du?
Ja, men jag stod och tittade på polygripen och tänkte, hur fan ska jag göra nu? Ska jag gå tillbaka liksom? Men då var det, lite så här, jag kan ju inte komma tillbaka så här, till ungarna och till alla. Nej, jag tordes inte gå upp för det var en björn. Utan då tänkte jag så här, nej, nu får jag fan ta om mig kragen. Gå upp med min polygrip här mot källan och liksom bara, ja. Alltså, jag har varit för stolt för att vända om och gå, men jag har varit fan lite skraj. Alltså.
Det där är så jävla bra med barn tycker jag. För det är många grejer, jag har liksom varit ganska rädd när jag växte upp. Alltså rädd för många olika saker. Det kanske man inte tänker om mig. Men jag var rädd för spindlar och massa olika grejer så här. Men sen när jag fick barn, då får man liksom bestämma sig för att sluta med det där. Så då slutade jag vara rädd för allting. Ja. För man kan inte hålla på vis, man vill liksom inte skrämma upp barnen, utan man vill att de ska leva ett fritt och orätt liv. Och då försöker man ge dem det genom att inte vara rädd själv. Så...
Nej, men det är ju svinbra. Men obs, man ska ju ändå visa dem det de bör vara rädda för.
Och vad är det till exempel då?
Ja, men vad fan, det kan ju vara vad som... En björn är ju kanske en grej man ska vara rädd för när man ser den. Eller?
Ja, inte, men alltså...
Så man att skulle... inte din björn springer fram och säger, ja, björn.
Nej, men alltså kanske inte... Liksom, man behöver inte vara rädd, men man kan vara respekt.
Nej, men inte rädd så att du går... Ja, men jag förstår. Jag tänker ju likadant. Men ibland så tänker jag att det är dumt att jag så här inte alls ska visa att det här är lite småfarligt. Det måste ju också vara våran uppgift som förälder. Att visa så här, det här är bilar. Ja, men vi tar det som ett vägen här uppe, den är farlig.
Just det.
Jo, men kanske, man kanske kan skilja på det. Saker man är rädd för och saker som är farliga. Men du och jag är inte rädd för vägar.
Nej, men exakt. Nej, precis. Men grejer man måste ha koll på. Liksom. Men, och det finns ju den där... Jag skickade väl någon artikel för ett tag sedan. Så var det där med hur inuiter uppfostrar sina barn. Att de har liksom, att de skrämmer upp dem jättemycket kring de saker som faktiskt är farliga. Typ iskanten. Så här.
Ja.
Genom att berätta hemska historier. Men de har inget, de säger liksom aldrig nej, utan de bara skrämmer skiten ur barnen.
Naha.
Det är väldigt inspirerande. Nej, men sen finns det också ett värde i att säga när man är, alltså jag hör ju mig själv säga när jag säger att jag låtsas att man inte är rädd. Det låter ju, man vill också visa sina barn att det är okej att vara rädd.
Men precis.
Men man blir också tokig när Essa inte kan gå på marken för att hon har sett en myra och så här. Alltså det blir man ju tokig på.
Ja, det blir ju... Jag tror vi både du och jag är ju bättre på att bli tokiga än att berätta för vad saker vi är rädda för. vi behöver inte jobba på tok att liksom bara, men kom igen nu, utan snarare bara, jag förstår att det känns läskigt.
Ja, men jag undrar hur man ska göra med det där, om det liksom är så här, kom så tittar vi tillsammans, eller?
Inte en aning. Det där kan jag tycka är svårt också med hunden. Alltså så här, ska jag lead by example liksom, eller ska jag låta henne söka? Alltså det där är ju en jävla vågskål hela tiden med även så här i livet, barn, och ska de bara ta rygg på mig hela tiden så kommer de ju inte skapa någon egen liksom kraft.
Ja, men det där är en grej som jag tycker jag lär mig. Alltså jag har ju fått barn så utspritt. Jag fick mitt första barn för 16 år sedan. Och nu har jag en 5-åring och en 1-åring. Och jag tycker att jag är mycket bättre nu på att vara lite mer... Alltså, liksom inte lägga mig i lika mycket. Jag märker på Britta, hon lägger sig i väldigt mycket.
Ja.
Alltså, avsluta meningar eller... Du vet, hjälper mycket och så här. Jag försöker liksom låta dem komma på ordet själv. Eller låta dem liksom misslyckas och så här. Det tänker jag är en bra grej med att bli äldre.
Ja,
att man lär sig det där så att man att de får eget. Sen så kan jag slå över, som björn har ju väldigt stort sök till exempel.
Ja.
Så att det är ett problem att han bara drar så här. Ja. Men jag tycker att det är kul, och det kommer ju också, det är bara, om man bara står ut med typ ett år till av att det är jobbigt att han har stort sök, så kommer det ju bara bli kul att han har stort sök sen, när man kan säga så här, du får inte gå bla bla bla. Nu är det bara som att han drar så här, drar mot att han har sett en traktor någonstans, när vi har kört bil, bara gå ditåt. Vi var vid stranden. Vi var vid stranden igår kväll. Då var Björn så törstig, så hade vi inget vatten med oss. Då bara, så bara, tyvärr Björn, vi har inget vatten med oss. Så fortsätter vi typ så här, ligga på stranden och bada. Så bara, då börjar Björn gå. Så då ska han gå hem för att dricka.
Det är så. Ja, men han har ju en jävelskraft alltså. Det måste man ge honom.
Ja.
Nej, men det, ja, jag vet inte. Jag liksom, det är en hårfin gräns mellan att ta över eller visa vägen.
Mm. Jag tycker. Ja, precis.
Alltså att man kliver in i ett rum och pratar med folk och är trevlig för att visa sig. Så här gör man. Man säger hej och man bla bla bla.
Ja.
Samtidigt som att jag ibland kan så här falla in i att jag för deras talan med andra människor, så att jag ger dem aldrig chansen eller liksom.
Ja, men exakt. Man, exakt. Man är orolig att deras relation ska bli som uppfuckad med andra människor på något sätt.
Ja.
Så man säger så här, säg tack nu.
Ja. Man bara, jo, jag skulle göra det, men jag hann inte, för innan du var tjata på mig.
Precis.
Jag säga tack.
Den här hetsiga, ja, personlighetsdraget är inte alltid så, ja, bra alltså.
Nej. Nej, men det, vi lär oss.
Hur gammal är du?
43 fyller jag om några dagar. Eller om något sånt där. 20 dagar kanske. Något sånt där.
Hur tycker du att det är att bli äldre?
Ja, jag har alltid så här hävdat att jag inte alls har något problem med det. Och jag skulle inte säga att jag har något problem med det egentligen. Men det kan slå mig så här att jag tycker ibland att det är jobbigt att bli äldre. Och jag tycker att det kan vara jobbigt att få så här, alltså kraven som fylls på över att bli äldre.
Vad är det till exempel?
Nej, men så här, det är ju så här barn, alltså det ska, och sen ska det handlas och så ska det göras det och det ska städas. Och det ska, alltså bara såna här vardagssysslor som blir mycket mera påtagliga när man blir äldre på något sätt. Så här, bilen ska repas och det ska, alltså när man var 18, alltså det, man hade ju som inga, jag tyckte heller inte då att jag hade något större problem. Det är inte som att jag borde ha tänkt då att jag inte har något problem. Men, och sen när jag är nere i Sundsvall så här, hälsar på, så kan jag bli så jävla så här, på mammas gata grej att bara, fan, här var det ju bra. Alltså, jag har det bra nu, men jag hade liksom, jag kan sakna den tiden lite grann.
Mm. Jag har inget med den där ansvarsgrejen, tror jag. Det tycker jag bara, det har jag haft så länge, tror jag, kan man säga. Så att jag har liksom glömt bort hur det var innan lite. Däremot så kan jag kan liksom, jag är ju 40, fyller 40 i vinter, alltså. Jag kan liksom få lite så här som dödsångest nästan. Som att tänker att det snart är över.
Jag förstår.
Och det blir också när man typ, om, ja, men så här, som, om man har något sånt där som är säsongsbetonat, typ jag odlar ju väldigt mycket till exempel. Eller älgjakten är ju en sån grej också. Att man, alltså vi har liksom 40 älgjakter kvar. Eller 30 älgjakter kvar kanske. Sen är det slut.
Ja, men jag förstår.
Alltså 30 premiärsläpp till.
Det är ju, jag har också tänkt sådär. Och det är ju, men det, då får man tänka sig, jag har lika många släpp kvar som jag har levt. Alltså det var ju, om du tänker tillbaka till när du var 12 liksom, det känns ju hur långt bort som helst.
Fast gör det?
Ja, men ändå, det har hänt jävligt mycket mellan
det. Ja, men det är ju ändå som, alltså ja, det har hänt mycket grejer, men det är ändå som man, jag kan ju ändå liksom föreställa mig den tiden. Det är nog det som är grejen, tror jag. Att jag har kommit till en punkt i livet där jag kan föreställa mig att jag kommer att dö.
Ja.
Och det har inte jag kunnat förut. Förut har jag tänkt att livet är oändligt. Och nu har jag på något sätt, det har gått upp för mig att livet är ändligt.
Mm. Men, du har ju båda dina föräldrar kvar. Men min morsa dog ju här för några år sedan.
Ja.
Och det har varit det som också lite så här, ja. Och sen har jag farsan kvar och han är ju också så här gammal. Och att jag, då blir man så här, att snart är jag liksom, jag har en storbrorsa, men liksom, då har jag inga ovanför mig så snart. Nu är det jag som ska vara där ner mot barnen som de var mot mig.
Ja, precis. Alltså det där är också svindlande ju. Att det som mina föräldrar var för mig ska jag vara för mina barn. Och också om man ska koppla det till liksom det här med att vara med i jaktlag och sådär, att snart är vi liksom gubbarna.
Ja, precis. Man har ju avverkat några gubbar. Alltså det var ju som ett generationsskifte när jag kom med i det laget som du jagar i nu. Där kanske 5 år sedan så försvann det ett gäng gubbar där.
Mm.
Som, och ja, vi är ju snart där.
Ja.
Ja.
Alltså när man ser så här gamla bilder på när de står i så här kavaj och glesbygdskavajer och så här.
Ja.
Alltså, och mössa med öronlappar och sånt där. Alltså sådana. Snart kommer liksom våra ungar att titta på sådana bilder på oss. När vi står i taigakläder och...
Ja, precis. Men då kommer de se dem likadant som vi såg de där som stod. Och det känns ju härligt, tänker jag. Men också lite svindlande.
Ja, men lite.
Det är ju... Alltså det är ju en speciell grej att bli äldre och ha äldre föräldrar som inte man är beroende av längre. Där någonstans tyckte jag det var som en brytpunkt också. Att jag behöver inte dig nu. Nu löser jag det här själv.
Mm. För mig är det nog kommit mycket av när vi flyttade gården, tror jag. Ja. Det är ju 2,5 år sedan nu. Alltså det känns som att jag på något sätt blev vuxen i min relation med, ja, med min storebrorsa och mina föräldrar då.
Ja.
Det är nog ganska sent. Men, alltså, det, ja, men det är ganska stor, för mig känns det som att det är ganska stor skillnad i vår relation sen dess. Så att jag, och det har nog att göra med att jag blir, alltså jag är typ så här, förut har jag behövt hjälp av min farsa att sätta upp en hylla. Och, ja, och det, nu gör jag det själv.
Ja, nej, men det är väl det att du får liksom det här ansvaret och du klarar av att göra grejerna och du behöver inte liksom ringa och fråga något och bara, eller så här. Alltså allt vad det kan ha varit man ringde och frågade om bankgrejer eller snickra och hur gjorde du det här och hur skulle du ha gjort. Nu löser man det där och då blir det som en annan sak.
Och så erfarenhetsgrejen.
Det är tvärtom liksom.
Ja, precis.
För min farsa är ju 83 någonting, så att liksom han är ju, jag är ju inte, alltså om ni nu bara kollar rent praktiskt och inte känslomässigt så är ju han mycket mer beroende av mig när jag är där än jag är av han. Så.
Alltså har han styr med Apple ID eller?
Ja, då är det fel person att fråga. Alltså, kanske, men jag är ändå bättre än han.
Min morsa blev hackad.
Ja.
Så någon som hade bytt lösenord på hennes mail. Och så bara ringde hon. Jag tänker så här, det här är som det värsta som kan hända. Jag ska försöka hjälpa henne med det här. Och så ser hon så dåligt. Så hon har så här jättestor text på telefonen. Så man kan liksom inte läsa någonting på telefonen heller. Så då försöker jag scrolla runt i den där jättestora bokstäverna för att fatta hur jag ska ändra lösenord på Gmail. Åh, shit.
Ja, men det, så där var det exakt med min mors också. När man kom ner och hälsade på henne, då var det som en klassiker. Hon gick och hämtade sin rosa sån bärbara dator.
Mm.
Och så bara, Anders, kan du komma här och så kan vi kolla lite på mejlen. Alltså då skulle jag då kolla igenom hennes mejl hon hade fått. Och så var det ju så här någon så här tandträffa liksom. Ja, men här är någon träff. Hon bara, ja men den där har jag ju varit på. Så,
alltså hon kunde bara, inte läsa mejlen själv.
Nej, hon kunde, alltså hon var, nej, hon kunde inte läsa mejlen själv. Och så försökte vi fixa så här Gmail lite enklare liksom.
Ja.
Nej, det var ju, alltså och, man vart ju så jävla less på det där då. Det vart man ju, men ja, det var ju kul faktiskt, nu så här efteråt. Ja, men fast jag tänker också med åldern, om vi ska bara ta, så är det ju också bara en, man får ju liksom inte falla in i, det kanske bara en gubbe som säger det så här, att det i mindsetet, att bara, nu börjar jag bli så gammal, då är man ju som där.
Ja, men alltså det är ju ett problem med det här med att bli äldre, att man går och väntar på att det ska kännas, att man ska känna så här, ja men nu är jag en sån här äldre. Men man känner sig ju bara som samma hela tiden.
Jo.
Så det är det som är så jävla läskigt. Och så ser man en bild på sig själv och så ser man helt grå. Och så bara, vad fan?
Ja, helvete.
Jag är ju samma, vad fan.
Jo, men du och jag, speciellt, vi är ju gråa.
Ja, vi blir gråa tidigt.
De andra är ju som ändå lite fräscha.
Ja.
Måste man ju säga utseendemässigt.
Men, och det är ju också en jävla mardröm det här. När man, alltså, inte för att det är något fel på hennes utseende. Men att det här med att alla män, när de blir äldre, börjar se ut som sina mammor. Alltså när testosteronproduktionen går ner och man börjar se som en tant.
Ja, alltså vi är inte där. Alltså jag måste kolla med spegeln efter. Jag tror inte jag är där än alltså.
Ja, det kanske dröjer lite tag till.
Ja, jag hoppas det. Men testosteron, alltså det sjunker ju svinmycket efter 40, säger de.
Ja.
Eller är det bara folk, alltså, jag tror upp?
Vi har väl en ganska hög, ett högt ingångsvärde här.
Ja.
Alltså vi killarna på toppenjakt har ganska höga testosteronvärden, känns det så.
Ja, det är ingen panik om det ska sjunka lite mer.
Nej, men precis. Det kanske till och med kan vara bra.
Ja, alltså där tänker jag att jag har mitt test och liksom har blivit mycket min. Alltså jag har inte samma hetsiga stil längre och liksom inte samma så här tävlingsjävel i mig. Och jag behöver liksom inte bevisa att jag kan lyfta massa tunga grejer. Alltså jag har, vilket också kan vara lite sekt, att jag inte har det här liksom killer-grejen längre.
Mm.
Jag får gräva djupt ner för att hitta den.
Ja. Ja fan, det kanske är det. För jag fick ju som en känsla förra jaktsäsongen att jag var i dålig form. För att jag inte riktigt, jag orkar liksom inte, du vet, klättra upp på det där berget det sista som händer när typ såten redan är bruten. Förut så bara körde jag liksom. Det kanske, ja. Det kanske är något mentalt snarare än något fysiskt som gör att jag inte riktigt, att jag blir liksom lite bekväm.
Ja, men man blir väl tröttare så här segare om man inte har, man får mindre testosteron.
Ja, eller? Ja, kanske.
Men vad fan, jag tror inte det går någon nöd på oss. Det, som du säger.
Hör du, Pang Anders?
Ja.
Vi har fått en fråga till podden. Det är Jens och Adrian som skriver: tjena, spännande snack om styckning, slaktning. Jag var sugen på att själv testa och koka fond och frysa ner i kuber. Har några bitar sparade i frysen för ändamålet. Men hur gör jag? Hur gör ni? Har du kokat fond någon gång?
Nej, alltså jag måste ändå säga att jag är inte någon så här svinbra mat. Alltså man ska inte prata med mig och fråga om så här matlagning. Och jag är ganska duktig på, alltså jag är så här klassiskt klyschigt duktig på att grilla. Men där är ju du hästlängder före mig vad gällande matlagning.
Ja, men jag har kokat fond.
Mm.
Och jag gjorde det när vi hade lammslakten i höstas. Bara för att det kändes som, det är liksom ganska mäckigt. Och därför kändes det som att jag ville göra det som, när jag hade så här mycket. Så jag kunde göra en stor sats.
Ja,
och,
ja.
Och det man gör är egentligen bara att du kokar, man kan bryna benen först, det gjorde inte ens jag. Men så kokar du dem tillsammans med lite smakrika grönsaker. Typ, tänk köttgryta. Alltså kanske lite stjälkselleri, kanske lite morot, palsternacka. Libbsticka kan man ha. Det har man mycket när man gör grönsaksbuljong.
Ja.
Och så kokar du där satan och så reducerar du ner det liksom, så att det bara kokar bort vätska. Och sen så kan du sila av det och fortsätta koka. Och sen så får du avgöra själv hur fast du vill ha den. Det där är jävligt svårt att veta. Min blev väldigt, väldigt fast. Men den är liksom flytande så länge den är varm. Och sen så häller man upp den i kärl. Jag körde små honungsburkar som man kan köpa. Den kostar 2 spänn styck typ. Och så häller man i det i dem där. Och då stelnar det i dem när de blir kalla. Och när de blir kalla så blir det också ett undertryck som gör att det blir vakuum i. Så att locket sugs in. Så då håller det svin länge. Så förvarar jag dem i jordkällan.
Så det är bara, du fryser dem aldrig.
Nej, man behöver inte frysa dem. Alltså, så länge du har dem i en bra burk med ett bra lock så att det blir vakuum, då håller de hur länge som helst i jordkällan, tror jag.
Det där gjorde ju alltid morsan med sylt och det, varm sylt.
Ja,
och
exakt.
På med locket, men hon vände ju upp och ner. På
ja, det är bra. För det som händer då är att den varma vätskan, den dödar även bakterierna som eventuellt kan finnas på locket då.
Ja, ja.
Så det är anledningen till att du vill vända den upp och ner, för att det ska liksom rinna sån där kokande vätska på allt i burken.
Ja.
Sen kan man ju också, om man vill vara liksom extra säker, så kan man ju konservera burken också. Då gör man det i tryckkokare. Då drar du på locket, inte allt vad du kan. Så ställer du ner med tryckkokare, så kör du, beroende på hur stor burk du har och hur högt över havet du bor, så kör du 45 minuter eller en timme.
Mm.
Och då är alla bakterier garanterat döda dig. Och jag vet inte hur fonden reagerar riktigt på det höga trycket och den höga temperaturen. Men det är tips. Sen när man öppnar de här fondburkarna så då börjar de mögla ganska snabbt, märkte jag. Det har varit lite så svårt för mig att hinna göra av med en hel burk innan den blir dålig. Så man kanske borde göra ännu mindre burkar egentligen.
Nej, men för jag vet ju, jag har gjort någon gång, men jag ska inte säga att jag är duktig på det. Men och då frös jag ner i såna här iskub.
Ja, precis. Det är ju det är ju smart. Det kan man göra med gammalt vin också för att ha i matlagning.
Ja. Ja. Antingen såna här plastgrejer eller de här hårdplastformarna.
Ja, men exakt. Och min buljong, eller min fond då, blev ju som alltså som hård gelé i konsistensen. Men om du kan ju göra den, det är ju en massa smak i den även om den är lösare. Det blir mer koncentrerat om du kokar ner den ännu mer liksom. Men man kan ju ta den tidigare. Det blir ju bara, alltså det är ju som fett och massa smak som du får ner i din gryta sen. Och det gör ju att allt blir helt mustigt. Så all sås, alla tomatsåser, alla grytor, allting blir bara godare av. Och så köper du spagetti så har du i den här fonden så blir det gott.
Satan vad gott. Men det måste jag också säga ändå, att du är ju, alltid när man kommer till dig så är det ju, man vet ju att det är god mat.
Ja, kul.
Alltså, det måste jag berömma dig för, att du, man är ju alltid sugen på mat, och det är ju satans gott ofta.
Plus att
du äter ju på ett sätt som gör att det ser gott ut. Lite slafsig kanske det är, men helt i min smak.
Ja, men det, alltså det är att jag ska hålla på att ta med händer och så här.
Ja, det är mycket händer. Alltså mm. Det är det, så här, men det gör ju också att det ser gott ut.
Ja, vad kul att du säger det. Ja. Jag tycker att det är kul med mat. Jag tycker också att det är kul nu när jag håller på med den här självhushållningsgrejen. Så, och det är så perfekt tid med älgjakten, för då har man så mycket mat. Så mycket ja. Härliga grönsaker. Så, mycket, så då har jag ju med mig så här, alltså en korg med egna grönsaker upp till älgjakten. Det känns så, när alla andra har så här limpa och bullens pilsnerkorv, så kommer jag med mina köttstycken och tomater på kvist.
Ja, det, alltså det är ju jävla fint, lyxigt.
Ja.
Men det kanske blir också så där, när man har mycket egenodlat, så blir det ju roligare också att laga.
Precis, mycket roligare. Och det, ja. Det kan man säga, den här tiden på året, så jag var lite sen med all sådd och så här, så jag har inte så mycket som är klart ännu. Så just nu har jag känt mig ganska som less på att laga mat. Jag lagar all mat hemma. Men just nu känner jag mig ganska less. Så här. Men snart så kommer det ju allt att börja mogna i trädgården, och då blir det så jävla kul att laga mat. Och också laga vegetarisk mat. För nu har vi ätit så mycket älgkött, för att det är det vi har haft. Så, och snart så blir det nästan bara grönsaker som vi äter på sommaren. Det är härligt.
Ja, men man kan ju bli lite less på älgkött. Ibland kan det ju vara gott på sommaren, och typ, nu svär jag lite i kyrkan här för dig, men att köpes kött typ, någon nöt.
Mm.
Ja, men jag kan ju som efter tag bara älg igen.
Ja,
kan inte det?
Ja, men jag kan också längta efter korkött, absolut. Och går jag på restaurang så här, då kan jag köpa det om jag vet att det är något bra. Men jag har ju köpt också nötkött nu. Alltså jag har ju skaffat två kalvar.
Ja, visst. Ja.
Det är på lite längre sikt. Men om 2 år så kommer ju de att bli väldigt mycket kött.
Ja. Alltså, det är det köttkor du ska ha dem till liksom?
Ja, exakt. Alltså, det är mjölkkor. De kommer från en mjölkgård. Men det är en tjur och en kviga som är infertil. Alltså hon föds utan livmoder. Så då kommer det inte bli någon mjölk från dem. Så då kommer jag ha dem till kött. Och alltså det här, enligt uppgift ska tjuren då, han kan få en slaktvikt på 700 kilo.
Det är inget test och problem där.
Nej, men det är ganska mycket kött ju. Alltså man vet, en riktigt stor älg, då är slaktvikt typ, vadå, 300.
Ja.
En riktigt stor älg.
Han kommer ju bli hur biffig som helst. Om
no pun intended.
Nej, men det vi borde göra någon gång. Nu är det gjort och jag ska inte vara med på det, men filma, göra YouTube-grej när vi lagar mat kanske.
Ja, kul.
Och du får äta mat så folk får se liksom. Så får man väl avgöra om man tycker att det är
äckligt eller härligt.
Men jag kan varmt rekommendera det.
Men vi kanske kan göra en film i kokafond, men det är väldigt väldigt enkelt. Så för svar på frågan, Jens och Adrian, bryn benen om ni vill göra er till. Lägg dem med massa grönsaker i en gryta och koka, häll på massa vatten och koka ner och koka ner och koka ner och sila av. Och ta bort skummet ska man göra också. Det blir som ett skum, det ska man ta bort. Det är lite bäskt. Men gör det, det är liksom ett kul sätt att ta tillvara på mer av djuret.
Våga. Testa er fram kanske.
Ja, men exakt. Och det är väl någonting som gör att jag är bra på att laga mat, är att jag har det där att jag bara gör. Att jag inte håller på så mycket och oroar mig över recept. Utan jag testar mig fram. Ibland blir det bra, ibland blir det sämre. Men man lär sig alltid någonting.
Oftast bra.
Exakt.
Fan vad jag hyllade dig med matlagning.
Ja, mysigt. Kul.
Ja, men jag har alltid tänkt på det, men jag har aldrig sagt det. Och då tänkte jag kanske läge att säga det också.
Ja, gulligt. Det är gott.
Ja.
Och fint. Du, ska vi säga så eller?
Ja, helvete vad vi har surrat.
Ja, det var jättemysigt.
Men det var ju skithärligt. Så får vi se när vi återkommer.
Ja, tänk om vi hörs om en vecka och vi då har ölspons.
Ja, hur fan gick det med den?
Jag har inte hört något. Vi håller på att försöka fixa spons på långburk.
Om ni har följt oss på Instagram, ni 8000 som gör det. Ni har sett att vi har fiskat efter ölspons. Men jag vet inte, kanske är det någon så här lagar att de är inne. Men vad fan, de får väl sponsra?
Ja, måste de få.
Det vore så jävla, det kan inte vara någon annan.
Om du vill sponsra oss med långburkar, maila toppenjakt@gmail.com.
Inte något under 5,4.
Oj, 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 oj.
Eller? Vi måste ju sätta lite krav tillbaka, tänker jag. Nej, men okej, 4,5 då.
Ja, men minst 50 centiliter, annars får det vara.
Mm.
Mail oss på toppenjakt@gmail.com om ni har något annat ni vill säga också. Eller följ oss på Instagram, på vår, vår grovt underföljda Instagram.
Ja, fan, jag har inte släppt det där än. Ja.
Ha det så bra, Anders. Vi hörs sen.
Ja, men det är samma. Kul att höra från dig.
Puss.
Och ha det så fint. Ha det bra.
Hej, hej. Hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.